Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Uddenäs nickar ner och det är det sista som händer. Häcken åker till Tele2 och vinner den här matchen. Och det var en brottarseger det, där Häcken var i parterre underläge hela andra halvlek.
När Per-Mattias Högbo tog över BK Häcken i juni i fjol och laget sist i den allsvenska tabellen. Nu, ett drygt år senare, leder man serien med bara 4 matcher kvar att spela. Mycket nära sitt första SM-guld någonsin. Podden berättar Högmo om vad som hänt från det att man var jumbo i tabellen när han kom till att man nu leder jakten på Lennart Johanssons pokal.
Satt vår rättning baserad på våran styrka också och de spelare vi hade. Och börja jobba med den metodisk från första träning och varit väldigt, väldigt tro på den.
Vi talar om flera av de spelare som stuckit ut i Häcken i år. Högmo själv menar att målsprutan Alexander Jeremejeff och mittfältaren Samuel Gustafsson borde få chansen i Janne Anderssons svenska landslag.
Det är kanske bättre än han någon gång har varit. Så jag tänker att det är en intressant spelare, absolut. Och sen är det klart att om Alex kan fortsätta att vara en... leverer så vil han i gitte tilfelle også kunne være en spiller som kan score mål på et landslag.
Og vi taler om tiden som norsk forbundskapten, da Högmo var hårdt ansatt og fikk lämna posten efter at Norge bland annat misslyckades i kvalet til EM 2016.
Når vi ikke lykkes der, så blir det en utrolig nedtur, så jeg følte meg som den festbremsen hele Norge hadde gledet seg til å komme tilbake til et slutspill som man ikke hadde vært i før i 2000. Så efter det så var trykket stort, og vi presset på meg ble større og større.
Båden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar ledarskap, hanterar den mentala sidan och framtiden. Där Högmo fått förfrågningar från andra klubbar och länder och sitter på ett kontrakt som går ut under 2023. Men först börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
62.
Bor?
För tiden har jag lägenhet i Göteborg, men har bosted hjemme i Moss, 2 timmar härifrån.
Familj?
Gift med Hilde, 2 söner, Mattias och Öyvind, och 3 barnebarn. Emily, Lilly och Edvard.
Utbildning?
Jag är utbildad adjunkt, alltså lärare i botten. Sen är jag master ifrån idrottshögskolan och är tillknyttad universitetet i Tromsø på forskning.
Lön?
Lön? Ja, det är väl en ungefär 100 000 i månaden.
Vad kör du?
Kör elbil, Audi.
Vad läser du?
Mycket faglitteratur, forskningsartiklar, skönlitteratur, lyrik. Rätt satt mycket. Jag gillar att läsa.
Vad tittar du på?
Självklart mycket fotboll. Idag blir det 2 Champions League-matcher. Sen kan det vara allt möjligt där också med en dokumentär och självklart nyheter.
Vad lyssnar du på?
När det gäller musik så är jag allt ätande från klassisk till hard rock.
Vad spelar du på?
Jag spelade lite gitarr när jag var ung och lite i korps, men det blev med det.
Vad skulle du klassa som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang?
Ja, då vill jag ta 2 ytterligheter. Den ena var upp mitt första professionella jobb med Tromsdalen, hvor vi rykket upp för första gången i klubbens historia till allnorsk fotboll. Det kamratskapet och det man upplevde i den klubben där, det var fantastiskt. Sen var ju som tränare där olympisk guld i Sydney när vi slog vår konkurrent USA i finalen på Golden Goal, var en stor sak.
Vad skulle du klassa som det finaste du vunnit som i fotbollens värld?
Som spelare så var ju det cupfinalen i för Tromsø i 1986 när vi slog Lilleström 4-1 på Ullevål stadion.
Vem är den tuffaste spelare du mötte?
Åge Harreide.
Har du någon tröja eller någonting som du har bytt till dig som du är glad att du har kvar från karriären, antingen som spelare eller tränare?
Egentligen ingen bytting. Så jag har väl min drakt ifrån nettopp den cupfinalen, för den Tromsø-drakten som ju inte bara symboliserar finaleseger med Tromsø, men också symboliserar den växten klubben hade från att vara en intetsigande klubb till att bli en toppklubb i norsk fotboll.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Jag tänker kanske att man kan börja se på när det är frispark och kanske speciellt inkast, att man har en tidselement där.
Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Ja, jag tycker det är svårt att komma utanom Messi när du ser det i ett längre perspektiv.
Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför?
Ja, om man går till utlandet då så följde ju jag Manchester United från 60-talet när tippekampen kom till Norge. Så var det ju George Best och Manchester United var ju mycket på TV då i 68-69. Och jag fick en pin av min lärare när jag var 9 år med Manchester United. Och du hade flyolyckan, så sen har jag följt den klubben väldigt tätt.
Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det?
Jag gillar att undervisa, så det hade nog blivit innanför universitetsvärlden.
Hur är du som bilförare?
Ja, jag är väl ungefär medium.
Om du ska lyxa till någon extravagans, vad gör du då?
Ja, då serverar jag nykokt självfiskad hummer till min kone och familj.
I vilka tillfällen ljuger du?
Ja, det är väl, tycker jag väl nästan att jag har slutat med.
Vilket köp ångrar du?
Det var väl min... Jag är inte så god på ångre, för att livet handlar om dagen idag och morgondagen, men min første investering som lägenhet rätt för finanskrisen på slutet av 80-talet var ingen god investering.
Om vi tar bort idrott och hälsa eller gymnastik, vad var du bäst på i skolan?
I första klassen var det matematik.
Vad gör dig rädd?
Något händer med familjen.
Det är ju inne på upploppsrakan för allsvenskan. Ni leder efter att ha slagit Djurgården. Hur är stämningen här på Gothia Park Academy där vi träffas?
Det säger sig själv att efter gårdagen så är det en god stämning. Men jag tycker att det är en jämnt över en offensiv och utvecklingsorienterad stämning här i den här klubben. Det är ju en stor klubb med samtidigt med en familjekänsla.
Hur balanserar man det här att fortfarande göra sitt bästa på träning och liknande och inte fara iväg och börja tänka på guld och samtidigt ändå kunna glädja sig lite åt att ni leder och har allt i egna händer och fötter?
Men det är en klok fråga, för det att man ska ju kunna glädja sig över en seger, men samtidigt i det här gamet så kan man aldrig göra det väldigt länge, för den viktigaste kampen den är inte spelt. Och i våran kultur så är det ju det att komma på jobb varje dag och göra en skillnad är ju själva mantran och gör att vi har en stabilitet i våran prestationer. Så jag gläder sig över det som sker i nuet, men tänker att bruka den glädjen nu till ytterligare motivation.
Om vi går lite drygt 16-17 månader sen så träffades vi här i samband med att Sveriges landslag låg på läger här under EM och du presenterades på en presskonferens. Vad fick dig att faktiskt välja Häcken? Du hade ju tackat ja egentligen till ett annat jobb hemma i Norge och kunde jobbat med norska förbundet. Vad fick dig att välja Häcken?
Jag startade ju som fotbolltränare redan i ålder av 31 år. När jag måtte lägga av på grund av skade och jag är ju väldigt glad i yrket och att jag havnat nu i fotbollsförbundet, det var ju Lise Klavenes som övertalade mig till att hjälpa till med tränarutbildningen. Och jag tackade ju nej först och hon kom tillbaka och sen jag får ta ett projekt, men kommer det en intressant klubb så vill jag vurdera det. Och Häcken kom och jag mötte deras ledare, en väldigt ambitiös klubb. Mycket, mycket flotta människor. Och deras värdegrundlag passar gott med mig och också geografisk beläggenhet. Så summen av allt gjorde att jag tackar ja.
Då låg ju Häcken sist och Andreas Alm hade flyttat till Danmark. Vad kände du när du liksom tittade på spelartruppen men att man ändå låg sist i allsvenska tabellen?
Det blev ju ett år med krisehantering med 11-12 skadade spelare, försäljningar. Och jag säger väl att det är väl den enda gången hvor jag inte har kunnat stilt med samma lag en enda gång, två matcher efter varandra, på 22 matcher. Men det var en del goda spelare där som jag såg potential i. Selv om det blev en jobbig säsong så fick vi ju nog poäng till att vi klarar oss av i allsvenskan och samtidigt börja se hur det här ska se ut när vi nu startar upp i januari igen.
Det var ju så att du fanns ju inte riktigt med på Häckens lista om jag förstod rätt, utan du fanns istället på en lista som ett danskt headhuntingföretag i tränarbranschen, så gamla tränare och spelare satt ihop. Du hade alltså anmält dig där. Blev du överraskad när Häcken tog kontakt med dig och att det gick via det här bemanningsföretaget?
Jag hade inte satt mig upp på en lista, men jag satt på ett färgeläge på tur till Sogndal och skulle besöka Erik Backe och tränare. Så ringer det en danske och spör Per Mathias, jag har en fråga, Häcken ska ha ny tränare, är det något du kunde tänka dig att möta? Så sa jag att jag tar gärna ett möte med dem. Och det var starten på det. Och då gick det rätt snabbt för vi inte upp med en avtal.
Vad är det du känner som stämmer i år? För det är, visst, ni har hämtat in en del nya spelare och så, men det är ju inte, det är inte så att ni har hämtat in världsklassspelare plötsligt ner i ett lag som slåss i toppen. Vad skulle du peka på är det som gör skillnad att ni faktiskt är med och slåss om och vinna allsvenskan?
Det är ju en sammansatt svar på den frågan, självklart. Det är ju många faktorer. Om vi går tillbaka till slutet på förra säsong, så gjorde vi en research på hur jag önskade att vi skulle spela fotboll. Och vi skulle spela 4-3-3. Vi skulle ha en forward med en fyrbäckskedja. Jag har spelat mycket 4-3-3 förut. Så vi gick in och gjorde en jobb och gick lite i grunden på Manchester City, på Liverpool, på Ajax och på Bodø Glimt, som jag känner gott hemifrån. Och hämtat ut idéer och satt vår riktning baserat på våran styrka också och de spelare vi hade. Och börja jobba med den metodisk från första träning och varit väldigt väldigt tro på den, hitta roller, hitta relationer. Det har varit en grundläggande och viktig sak. Sen gjorde ju salget av Patrik Wålemark att vi hade lite pengar att bruka till att ta in spelare som även Hovland och Mikkel Rygaard med flera då, som gjorde att vi fick en bra trupp. Sen har vi byggt upp kompetenser i stöttapparat och skapat en mycket god träningskultur. Så det är väl de viktigaste orsakerna, tänker jag, att vi har skapat en kultur, som jag sa, att folk kommer på jobb varje dag och är hungriga på att bli bättre.
Vad är det du vill att ni ska göra framförallt spelmässigt?
Jag vill att vi ska i våran anfallsspel, att det ska gå snabbt framöver. Att vi skapar ubalanser genom att utmana och skapa två mot en situationer helt bakifrån målvakten och tvärs igenom i vårt etablerade anfallsspel. När vi vinner bollen, att det ska gå riktigt snabbt framöver, så att vi utnyttjar den obalansen som är där. Att vi fyller upp i motståndarens strafffält med så mycket spelare som möjligt och att vi står efter, så att vi har goda positioner också när vi förlorar ballen, vinner den snabbt tillbaka och sen har ett dynamiskt försvarsspel där vi kan pressa högt när det är möjligt, men också faller lite ner och ligger lite grann lägre för sen att växa in i våran pressspel.
När man tittar och kommer fram till att vi vill gå åt det här, den här filosofin med 4-3-3, tittar man då mest på sitt eget spelarmaterial eller tittar man någonting på så här ser allsvenskan ut, kanske den här modellen hade kunnat passa bra, hur väger man det?
Jag kommer ihåg när jag kom ner till idrottshögskolan i 1992 och hade Drillo som föreläsare, så sa Drillo att när du kommer ny till ett land eller en klubb, så är det tre ting man måste ha med sig. Det ena är klubben eller landets kultur och historia. Det andra är spelarmaterialet och det tredje är din egen filosofi. Och det här blev en sammansmältning av klubbens idé om hur de önskar att spela fotboll, den spelartruppen som vi fick samman och min filosofi. Och jag blev mycket inspirerad redan som slutet på min spelkarriär av Tommy Svensson, som var svensk förbundskapten, och vi gick från att vara ett mycket direkt spelande lag till att bli ett possessionorienterat lag, och jag såg hur metodiken hans ändrade hela kulturen.
Det var när han var i Tromsø han blev förbundskapten.
Det är riktigt, han var i Tromsø i 88, 89, 90 och vi hade en mycket god period där vi slåss med Rosenborg om guld helt in till vi blev nummer två. Sen blev han direkt förbundskapten och jag såg ju hans match i Pontiac Silverdome när de spelade i USA-VM. Så Tommy var en inspiratör. Men sen kom ju Nils Arne Eggen med sina 10 år i Champions League med Rosenborg, som är en unik historia. Och han hade ju sina idéer från Rinus Michel och Nederland. Så Nils Arne var en stor inspirator. Och hans son Knut Torbjørn Eggen, som dessvärre gått bort, han och vi var ju väldigt nära kamrater och spelade samman på juniorlandslaget i Norge. Så mycket av hans tankesätt som spelar fotboll, men också om värdegrundlag, alltså postulater som han kallade det, alltså hur vi agerar både på och utanför planen, den har jag med mig in i Häcken.
Ja, när man läser på lite så har du ju det här med innovation, involvera, inspiration. Hur gör man att det går hem hos unga spelare som kanske har tankar på annat och att det inte bara blir flum utan att det faktiskt blir någonting som är verkligt, att man söker utveckling och att alla är involverade och att man är inspirerad?
Det är ju nettopp att vi jobbar extremt med involvera varandra, alltså vi diskuterar fotboll. Jag vill ha spelare som tar ägarskap till sin egen utveckling och då måste du ta ansvar. Och i innovation där så ligger det ju att jag kan fråga varje spelare och ledare, hur ser din roll ut om 4 till 5 år? Och då tvingas man att tänka utveckling och diskutera utveckling. Och då får du en naturlig innovation, alltså att det inte är jag som toppledare som ska stå och vara och se hur det ska vara. Men det är faktiskt hela teamet som måste tänka utveckling. Och då är vi ju inne på involvering. Det hänger ju samman för att man, jag tänker att det är ju summan av den kompetensen som är i garderoben som vi måste utnyttja på ett bäst möjligt sätt. Och det stimulerar ju enkelt individet och man blir inspirerad för att man blir lyttad till, man blir utmanad och man skapar en trygghet i miljöet som gör att jag kan vara mega direkte i hur vi utmanar varandra i gruppen.
Lyssnar du på spelarna om de kommer och säger att vi borde spela så här, nu möter vi Malmö borta eller Djurgården borta, vi borde göra så här?
Ja, men det är klart, jag har många rutinerade spelare här som Erik Friberg och Samuel Gustafsson och även Hovland, och det skulle ju vara mycket konstigt om inte jag diskuterar fotboll med dem både innanför matcher och så vidare.
Hur svårt har det varit med en sån som Erik Friberg? Du lyfter honom som rutinerad, samtidigt han har ju stått mycket vid sidan och blivit en diskussion får man ju ändå säga, en av kanske få diskussioner kring Häcken denna säsongen har ju varit det. Hur svårt är det?
Jo, men som jag säger till Erik, utan om han sist säsong så kunde vi åkt ur. Han var otroligt viktig för oss. I år så kom ju Samuel Gustafsson för fullt och blev skadefri. Och par veckor för seriestart så sa jag till Erik att du kommer inte att starta den här. Samuel kommer att spela sexa. Och det var en tuff samtale för att jag har stor respekt för Erik Friberg. Och det var tufft för han och för självfølgelig. Men jag måste bara berömma han hur han efter att ha svält det har bidragit på ett otroligt viktigt sätt på att vi är där vi är idag. I träningssammanhang, med sin attitude, med sin glimt i ögon, med sitt fotbollkunnige, så bygger han upp de andra på ett mycket bra sätt. Samtidigt som han senast, som vi så igår mot Djurgården, kan komma in och bidra till att spela hem matchen.
Just det här att ledarskap, och man pratar lite fina ord, innovation, involvera och det här. Sen är ju fotbollsvärlden rätt kortsiktig och lite krass. Att ena året är man viktig, nästa år sitter man på kanske bänken och ett utgående kontrakt. Hur balanserar du det? Det är lite långsiktiga och det lite härliga snacket med den krassa verkligheten.
Ja, det är ju detta som är både tufft men först och främst fantastiskt med fotboll. Det är ju att det svinger så snabbt och det är det oförutsägbara som ligger där i kampen. Och att men jag tänker att det handlar ju om att jag brukar ofta när jag får den frågan, hur är det? Du har ju blivit, man har blivit idiotförklart både som tränare och spelare den ena dagen och så blir man geniförklart den andra. Och från tidigare så är det ju bara att det går mycket snabbare mellan varje gång det skiljer. Så jag tänker det är desto viktigare att vi har en kultur hvor vi är duktiga på att fokusera på det vi kan göra något med varje dag. Och det är det som ska ske på träningen idag.
Du kör ju yoga också, det är prat om mental träning och liknande. Hur viktigt det är att få in lite andra delar än bara näta spelsystem och liknande?
Men fysisk träning har ju varit på agendan och har ju utvecklats over lang, lang tid. Arsene Wenger sa i en samtale på Arsenal treningsfelt at mental trening kommer til å bli det neste 10 år. Det sa han i 2005-2006. Jeg er jo overrasket at det har tatt så lang tid, men nu ser man jo rundt om i de fleste toppklubbene så er jo mental trening satt i system. Det er jo ikke noen som idrettspsykolog som kommer inn og holder en tale om motivasjon. Det handler om hvordan du beter deg i hverdagen. Hur du trener på at være nærværende. Hur du trener på at hitta hvile når det trengs, og så videre. I det hele tatt, det handler om å trene på å være medveten og bevisst seg selv, og hur man best mulig kan bli en bra fotballspiller og et godt menneske. Og da er yoga, mindfulness og det er en kommer fra flere tusen år gammel kultur i Asia, og det er integrert nu i Vesten og er blitt en for oss en måte å stabilisere prestasjonen på og øke medvetenheten, men også et rom hvor du kan ta det lugnt og tillsammans med dine lagkompiser bygge lag.
Du hade ju med eget team, Martin Foyston och Jordi González. Hur viktiga är de för att du ska få ditt att fungera? Jag vet ju att stöttaapparaten eller tränarstaben som vi säger i Sverige, att den är större. Men de var ändå, de kom med dig så att säga. Du har jobbat med dem tidigare.
Men du har helt rätt. Alltså vi har ett relativt stort team. Och varje bricka här är ju oerhört viktig. Medicinske team og trenerteam, altså det er jo verre har sine oppgifter, verre har sitt ansvar for å utvikle seg og klubben, og det er jo summen av oss som skaper resultatene her til sammen med spillere. Når det gjelder Foyston, så kom jo han inn i Djurgården redan efter 7 år i Fulham i Premier League, hvor han var analysansvarlig. Så han har jo etter hvert fått en god erfaring og en skarp. Jordi også var i Djurgården når jeg kom dit, inspirert fra spansk Barcelona, hvor han kommer fra, og også portugisisk fotball, og duktig på det vi kaller taktisk periodisering, på å sette sammen vekkene, det å individuelle planer som tilpasset den enkelte spiller, og pushe, tør å bryte grenser, hvilket jeg giller. Så vi trener mer enn vi har gjort tidligere, og ligger helt på grensen, og der er Jordi González en mye viktig mann.
Hur kan ni träna mer? För om man minns fjolåret så hade ni mycket skador. Du sa ju själv att ni kunde inte ställa upp samma lag match för match. Hur klarar ni att både träna mer och ha färre skador?
Ja, det är ju nettopp hur man sätter samman träningen. Og vi, måten vi både prepper inne på før vi går ut på plan, hvordan vi varmer opp, hvordan vi driver skadeforebygging, hvordan vi trener efter fotbollstreningen, altså det er jo en total package her. Og ser man på en spiller som Jeremejeff, som jeg tenker er et godt eksempel, som har vært mye skadeforfulgt, så har jo han fått en fysisk plattform nu som gjør at han er blitt en enda bedre utgave av seg selv, og sånn er det med veldig mange spillere.
Det er jo team også her i Häcken, det er ikke bare støtteapparaten, du har jo Martin Eriksson, sportchefen. Hur har samarbetet funket med honom? Just at han lyckades sälja Patrik Wålemark in med pengar från Feyenoord och att ni kunde handplocka lite spelare. Hur jobbade ni där? Hur mycket var du med och pekade, eller var det han som värvade?
Jeg tenker at Martin Eriksson er en av årsakene sammen med Jodin, som er
Markus Jodin, klubbsjef.
Ja, klubbsjefen, og også Anders Billström som styreformann. De tre er jo ekstremt ambisiøse og drivende personer som er mye fremtidsrettet i sitt sett å tenke på. Og det som du sier, når du ser på resultat, så må du ta med hele klubben og den tradisjon og kulturen som ligger her. Og Martin Eriksson er, må jeg si, han er en ung og ganske fersk sportsdirektør, men en mye, mye mogen og klok sportsjef som forstår helheten, som har en tydelig idé om hur han ønsker at ting skal se ut i sitt fotballhode. Og det er en en som sagt en viktig person för att vi är där vi är idag.
Hur valde ni spelare? Var det han som handplockade eller var det du som sa att de här hade jag gärna haft?
Det är ju en mix av det. Han har ju har sina referenser, sitt nätverk och har Hampus som scout, men jag självklart har ett stort nätverk genom många år i fotbollen, så vi har goda diskussioner i slutändan på när för vi inställer, så är den väldigt öppen och god faglig diskussion hvor vi bryner varandra, men utifrån hur vi önskar att spela fotboll.
BK Häcken har ju på här sidan blivit två en gång. Just den här barriären, jag vet att man har vunnit Svenska Cupen, men cupen är ju inte alls lika stor som den är i Norge. Men just barriären att ta sig igenom och vinna ett första SM-guld, vad är det som är svårt med det för en förening som Häcken?
Ja, jag tror ju inte svara för historien. Jag tänker bara att vi klubben har en ambition om att vara och spela i Europa, och då måste man väl slåss om topp tre. Men och mitt bidrag till att bryta barriärer, det är ju nettopp vad vi har snackat mycket om nu. Det är att se vilka vägar kan vi vara lite gränsesprängande på. Hvor kan vi hitta konkurrensfördelen? Och allt baserat på hur den tydliga idé om hur vi önskar att spela fotboll, som ger den tryggheten och stabiliteten som ska till för att bli stabil och på ett högst möjlig nivå.
Som supporter så hade man kanske känt att man leder med x antal poäng, 5 omgångar kvar. Så blir man kanske mer besviken om det inte blir ett SM-guld. Hur skulle du mena att om Häcken landar en Europaplats, så är det gott nog, eller?
Jag tänker så här, nu är det 15 poäng igen.
Och när denna podden sänds så kanske ni har tagit 3 mot Sundsvall.
Ja, det är ju nettopp det handlar om. Nu handlar det om Sundsvall på lördag och vara bäst möjligt förberedd. Jag tänker det viktigaste för både ledare, spelare, supportrar, det är att glädja sig över att vi är där vi är nu och glädja sig till nästa match och den upplevelsen vi får där.
Om man ser lite längre, eftersom du pratar på lång sikt, om man ska kunna gå till en spelare och säga, var är du om 4-5 år? Var är Häcken om 4-5 år? Vad är liksom målet som ni gemensamt har?
Klubben har en väldigt tydlig mål, som sagt, om att spela i Europa. Och det betyder att man enten måste vinna cupen eller vara topp 3. Och då ligger det naturligt att ambitionsnivået på hela driften här, att man har, hvis man tar en benchmark, så måste man vara uppe i det skiktet. Och det är en tuff målsättning. Fordi att du konkurrerar med jättestora klubbar i, när man ser först och främst på publik, som Malmö och de tre Stockholmsklubbarna och också vår nabo här i Göteborg. Men vi snackar också om det, vad är en stor klubb? Och Häcken är en stor klubb idag. Om du tittar på organisation, om du tittar på den träningsanläggningen som vi sitter på här, så är det en stor klubb. Så själv om man har en vuxne publikum, en fanspare som vi bryter nya barriärer från match till match, så mycket av med den här klubben är en stor klubb.
Vad hade det betytt, tror du, om man vann SM-guld?
Ett SM-guld isolerat sett gör ju egentligen ingenting annat än att du självklart får den och du får spela i Champions League. Men det viktigaste är ju att man genom att ha goda prestationer, genom att vinna, så skapar du en ända bättre förutsättningar. Så om man brukar framgång till att bli motiverad till att jobba ända hårdare, så är det positivt, självklart.
Jag gissar att det är lite tråkigt kanske att det inte är samma publikdrag kring Häcken som det är i Hammarby eller AIK eller Malmö och till och med IFK Göteborg. Hur ser du på det?
Jag tänker att det är ju alltid så att man kan leta efter begränsningar. Men i mitt huvud så är det möjligheterna som jag letar efter. Och som jag säger, den här klubben har ett konkurrensfördel både när det gäller organisation och när det gäller anläggningar. Och sen är det ett potential i att utveckla ett publikumsfrämmöte till att vara bättre än idag. Det är en ung klubb från 1940. Så det kan fort växa av hvis resultaten blir väldigt god över längre tid.
Även medialt är man ju lite mer i skugga, får man ju säga, även för att det kanske blir bättre. Man kan ju vända på det och säga att det är kanske enklare att prestera i en lite lugnare miljö. Och jag menar, Tromsö var kanske lite så. Håller du med om att det är enklare att verka i skuggan snarare än under där det är ett sånt hårt tryck och man kanske byter tränare snabbare i Malmö FF eller i AIK?
Jag tänker att både ja och nej. Här är ju ett stort internt tryck, för att det är extremt mycket ambitiösa personer här. Ser du på ledelsen, ser du på spelarna. Det är spelare som har varit och mycket och som vill upp och fram. Så jag tror att i slutändan så handlar det ju om du har omgivelsen vill alltid vara av olika karaktär. Men det handlar om hur du klarar att skapa den prestationskulturen som dagligen jobbar tillsammans. För det utvändiga vill alltid vara där.
Om man tittar på efter Sundsvall som ju spelats innan denna podd sänds. Ni har en tuff vecka efter det här. AIK borta, Malmö hemma och sen IFK Göteborg i ett laddat derby. Det känns inte som det bara är att plocka tre poängar där.
Jag tänker på att det är härliga matcher. Alltså, du kommer ju från Djurgård på söndag med 7-8 000 och strålande. Som jag sa till spelaren idag, det är ju fantastiskt att spela sådana matcher. Och vi har haft Hammarby borte, vi leder 2-0 och borde väl dratt in den och slått Malmö borte med fullsatt stadion. Så det är ju denna typ av matcher vi älskar att spela. Och det att vi har klart att komma oss upp dit, att dessa matcher har betydning, bättre kan det ju inte bli.
Är det yogan som gör att spelarna kommer att hantera detta trycket när de nu liksom på något sätt är jagade snarare än att man är de som jagar?
Det är ju fel att säga att yogan isolerat sett, men yogan är en liten del av det. Som sagt, det är att ha mental stabilitet och vara trygg i sig själv har du ju med dig in i en match. Men det handlar ju lika mycket som sagt att vi har ett tydligt spelidé om hur vi önskar att spela, som du så i mot Djurgården nu. Alltså, här är Häcken, vi spelar Häcken fotboll.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bra gjort. Ut i Totland in igen då. Och så är det läge för Jeremejeff! Vem annars? Alexander Jeremejeff. Han är ostoppbar. Han är omättlig när det gäller att göra mål i år.
Om du ser spelare som gjort avtryck. Jeremejeff gjorde väldigt mycket mål i början. Vad var det som funkade för honom? Vad var det ni fick igång där?
Jag tänker att först och främst så hittade han och blev skadefri. Han fick en stor motivation genom att han ser att han tålte att träna mer. Han har alltid lyst att träna. Så det har gjort at han står igjen her en 20-30 minutter nesten efter hver trening og terper og terper på detaljer. Og det er jo også kulturen her. Du måste jo jage dem inn efter trening for at det ikke skal bli for mye. Jeg tenker nettopp den her indre motivasjonen som Alex er et av mange eksempler på, at du har et indre driv for å bli bedre. Det tror jeg kommer av selvfølgelig av de individer selv, men også at miljøet rundt er opptatt av å stimulere til utvikling.
Ni har jo lockat hit en del nordiske spillere. Hur säljer man in Häcken til dem? For det er kanskje lettere å sälja in Hammarby eller Malmö FF. Vad gör at de blir intresserade av Häcken förutom at de får bra betalt?
Jeg tenker at det er jo litt som med meg det, at Häcken har et ganske bra navn i Norge gjennom at mange har vært der og har spilt Gothia Cup. Man kjenner til navnet. Det ligger i en fin stad her i Göteborg som nordmenn trivs veldig godt i, og andre. Det er en god by å bo i. Så jeg tenker, og at når spillerne kommer hit, så ser de jo at dette er jo en stor klubb. Så det er jo summen av flere ting. Og sen tror jeg også at man kan vise til et godt utviklingsmiljø nå, og senest også nå at vi börjar selge spillere til høyt internasjonalt nivå, ref Patrick Wollemark nå til Feyenoord.
At man kan säga att hit kan man komma, utvecklas och faktiskt ta klivet vidare.
Ja, och man kan komma hit och vara med och kvalificera och spela i Europa.
Vad betyder det att få till spelare som Samuel och Simon Gustafsson, som även faller med väl från Fäsberg även från början, så är det ju ändå här de har gjort avtryck, att få hemvända så att säga, som vet vad klubben är och vad den står för.
Det har varit mycket, mycket viktigt. Och jag tänker att detta med kulturbärare som vi snackar om, en klubb måste ha någon kulturbärare som går föran, och de går föran i sitt i serien och i sin ärgärighet, alltså sitt önske om att bli bättre, sin ambitiösa tillnärmning och sin hater och tape inställning. Så når man plukker hemspillere, så er det uhørt viktig at de har det her indre drivet som gjør, og de er jo fortfarande ung. Så jeg tenker for klubben har det vært mye vellykka og viktige signeringer. Og som trenere så ser jeg ofte at det er jo noen spillere man tenker at det er jo veldig glad for å kunne ha de her spillere på lag, og de er två sånne.
Du är ju själv gammal förbundskapten. När Janne Andersson inte tog ut Alexander Jeremej varken i juni eller i september, ringde du Janne Andersson då?
Nej, jag tänkte jag skulle spara honom för det den här gången. Men ja, jag tänker att han borde nog varit inne i den sista samlingen. Det tänker jag. Han var en formspiller där. Men du står som landslagschef. Det är alltid svårt att ta de valgen.
Vilka från Häcken tycker du borde vara med i ett svenskt landslag? Jag menar, det är ju ingen hemlighet att de har haft ett tungt 2022. Till och med Norge har ju gått om nu. Vilka från Häcken tycker du skulle vara med i Jannes bygge?
Jag sa ju efter matchen igår mot Djurgården att lite avhängig av hur Janne och de önskar att spela fotboll framöver nu, så är ju Samuel Gustafsson en spelare som har internationell erfaring på högt nivå i Italien och som har den evnen att styra spelet, och är kanske bättre än han någon gång har varit. Så jag tänker det är en intressant spelare, absolut. Och sen är det klart att om Alex kan fortsätta att vara en levere, så vil han i gitt tilfelle også kunne være en spiller som kan score mål på et landslag.
Men du ringer til Janne, helt enkelt.
Vi får se.
Hur balanserar du livet? Du har ju bostad i Moss, södra Norge, och samtidigt här. Jag upplever att om man är allsvensk tränare i topplag så är det ofta mer av en livsstil än ett jobb. Hur balanserar du?
Ja, det är en viktig fråga, och det är ju det är väl något som man har blivit bättre på efterhvert som man har blivit äldre, och se hur viktig den balansen är. Man har ju någon period bara kört hårt och bara sett målet där framme, men det är att finna nettobalansen med familje och barnebarn och jag är åker hem rätt efter matcherna och sen har jag 2 dygn hemma. Och jag säger att höjdpunkten i veckan det är att kunna gå med mitt barnebarn på 8 år, Emily, som vi har en häst tillsammans och hon rir. Så det tänker jag att den glädjen där hämtar man inspiration till en vecka här eller till dagarna som kommer här.
Finns det inte en rädsla ändå att man inte är här som huvudtränare, att man borde vara här, att det blir dålig signal att man inte är
här? Men jag är här hela vägen, alltså, men vi har ledig dagen efter match. Så det gör att jag är hemma idag. Sen är det ju efter träningen att kunna åka ut här i vackra skärgården i Göteborg och på somran och på ett varmt svaberg och ta ett bad och känna lite på lugn. Det är också en fin måte att vara tätt på naturen. Naturen är en god vän att ha.
Men vill man inte bo på samma ställe där man är tränare?
Jo, och det är ju, jag gör ju det i princip, så bor jag ju här. För det är ju fem övernattningar i veckan. Så, men det är väl det som är minuset nu. Det är ju att man skulle gärna varit tillsammans med familjen varje dag. Men fotbolltränare har ju lärt mig det. Och min kone säger, Per, du må vara tränare, det är det du är bäst till. Så jag har ju fullt stöd hemifrån.
När du tillträdde så skrev man ett kontrakt över 2023. Vad är status i dagsläget?
Det är status ut 2023.
Hur många förfrågningar får du om att gå vidare?
Tänker du i Häcken eller i andra ställen?
Nej, andra ställen eller om Häcken, ja. Frågar. Hur pratar ni? Ja, vi kan börja med. Hur pratar ni? För jag gissar att man brukar inte vilja ha en tränare med bara kanske 1 år kvar. Utan jag gissar att Häcken vill förlänga med dig.
Jo, vi har haft en öppen och fin dialog på det. Det gäller både när det har varit förfrågat från andra klubbar och också nu in mot en eventuell förlängning. Så har Martin och Marcus en väldigt tätt och öppen dialog. Så jag har sagt, låt oss vänta lite nu så tar vi en dag av gången.
Men vad vill du först och främst?
Jag vill fullföra nu den här säsongen och så tar vi det därifrån.
Hur mycket lockar du att få kanske ett erbjudande utifrån? För det låter ju på dig som att du har informerat dem om alla förfrågningar du har fått.
Jag har tackat nej till alla förfrågningar nu. Nettopp för att ha fokus på Häcken och det har varit väldigt motiverande med den situation vi har kommit i nu. Och det att ha ett starkt fokus på varje dag och vara tätt på spelarna och staffet, det tänker jag är oerhört viktigt.
Vad är det för anbud du har fått?
Nej, det är väl inte så intressant.
Det är jätteintressant.
Jo, det kan du säga. Men du vet hur det är i den här branschen. Så. Men vi får inte ta det nu.
Nej, men vad talar för att du blir kvar här? För jag tänker att det kanske ändå sliter lite om du har familjen i Moss och så. Att du känner att du kanske inte orkar ligga och pendla på det sättet.
Men det är ju sån när du... Det är ju en totalvurdering som man får ta. Men som sagt, den får vi ta ett säsongslut.
Men kan det bli så att du kliver av efter den här säsongen?
Nej, det är utgångspunktet så förhåller jag mig till den avtalen vi har nu. Det gör jag och ambitionen är där.
Vi får se, de får väl öppna plånboken, det brukar lösa det mesta, eller?
Ja, inte sant.
Du gjorde ju avtryck i svensk fotboll i Djurgården när du hoppade in och styrde upp klubben. Hur är det speciellt att faktiskt vara uppe på Djurgården? Det är ju en del av dem du känner till säkert och du är där och kanske kan sno SM-guldet från dem.
Alltså Djurgården, jag måste säga det är en imponerande hur de har utvecklats som klubb och institution nu. Nu har de en publikum upp mot 20 000 och jag var ju så heldig att jag fick uppleva Stockholms stadion. Alltså vi hade väl 3 matcher kvar där för vi flyttade till Tele2 och det var en väldigt spännande resa där från gamla ärvärdiga Stockholms stadion och det var många fans som var kritiska till apropå innovation. Men det har ju blivit en lycklig sak och Djurgården har blivit en absolut toppklubb i svensk fotboll med en stark organisation och Bosse Andersson som ju driver och Henke i spissen. Så först och främst så gläder mig över att se att en klubb som jag kom in i en kritisk tillfälle har stabiliserat sig på toppen. Och jag tycker ju det är lite roligt att kunna komma där och spela en match med fullt hus för Häcken, absolut.
Något som vi ju har pratat om i svensk fotboll detta året och som ju både Häcken och gäller både Häcken och Djurgården är ju konstgräs. Så jag såg Åge Hareide från Norge sa att man läser inte försvarsspel, det är inte samma typ av försvarsspelare. Jan Andersson har ju svängt från när han var med i min podd efter att ha vunnit SM-guld med Norrköp konstgräs. Då var det kanon. Nu som förbundskapten är det mindre bra. Vad är din syn? Är konstgräs bra eller dåligt för att ta fram spelare?
Jag satt hemma hos Jörgen Lennartsson här om dagen och såg på fotboll och då sa Persson, det är bra, du är den första kunstgrästränaren som är kritisk till konstgräs. Alltså jag har ju satt i många av de diskussioner upp genom tiden som förbundskapten och så vidare och jag har sett att hur kan det gå att vi i norsk fotboll nu har näkt manko på topp internationella försvarsspelare. Och lite av det samma i Sverige nu. Och så tror jag inte att svaret är kunskräs och gräs isolerat sett. Men att jag skulle önska att man kunde gå in i den frågan och göra någon god analys för nettopp och vite lite mer. När man i Holland, som jag menar, går in och stimulerar med att bruka mediepengar till att bruka gräs, att de får tillskudd, så ligger det ju en idé bak det. Och jag tror ju att elitefotboll i den grad det görs i hela världen borde spelas på gräs. Och att förutsättningarna för det är till stede med både olika grästyper och med kunstig lys och allt. Så jag tycker det är en viktig fråga att diskutera både för norsk och svensk fotboll.
Du lämnade ju Djurgården och gick ju direkt till förbundskaptensjobbet när man läser in sig på det. Då hade du ju varit för damerna tidigare och vunnit OS-guld, men att det var stort för dig. Hur var känslan när du fick ta över efter Egil Drillo Olsen?
Jo, det var ju en... Som norsk tränare så är det ju en dröm att träna landslaget. I och med att jag hade haft kvinnelandslaget också. Jag hade haft U-landslaget och så vidare. Så... jag tog ju över ett lag som var i ett väldigt generationsskifte och som låg lite nere då. Det var väl sista kampen till Drillo var det väl 6-7000 tillskuere och det var tämligen mörkt. Så det var väldigt motiverande och det att vi i 2015 fick en jättegod säsong hvor vi i siste kamp kunne spille om å vinne gruppen før Italia og Kroatia, var jo stort. Vi slo Kroatia 2-0 hjemme. Borte mot Italia leder vi 1-0 17 minutter før slutt, og vi står det seg, så vinner vi gruppen. Hvilket ville vært en fantastisk prestasjon med det yngste laget da i Europa. Vi hadde jo Martin Ødegaard inne da, vi hadde Moe inne nu som blitt 6-7 år eldre. Men så misslyktes vi ju i det. Vi tappade 2-1 för Italia och vi gick på en tryck mot
Ungern möter ni sen i playoff till EM i Frankrike. Ja.
Och då när vi inte lyckades där så blev det en otrolig nedtur. Så jag följde mig som den festbremsen. Hela Norge hade glädat sig till att komma tillbaka till ett slutspel som man inte hade varit i för i 2000. Så efter det så var trycket stort och vi pressade på Mejby större och större. Och till slut så var det egentligen inte någon väg för ut av det.
Var det du som klev av eller var det de som sparkade?
Vi blev väl eniga om vägen vidare tillsammans.
Hur är en sån tid när man lämnar sitt drömjobb på det sättet? Och hur tar man sig vidare?
Det är ju... Benny Lennartsson sa till mig en gång att Per Mathias, jag vill inte mig själv så ont att jag skulle bli landslagschef i Norge eller Sverige. Och han hade tillbud i vart fall från Norge, vet jag. Och jag husker på Olle Nordin som gick ifrån att vara årets man till att bli Nulle Sardin eller vad det var. Det är ju, alltså det att vara landslagstränare i dessa länder är ju, du är extremt i mediebilden till varje tid. Och fallhöjden är stor. Och gick ju från, jag husker gott, första sidan i VG från efter succén mot Kroatia, och du var till någon månad efteråt hvor du går av. Men detta är ju fotboll. Den är ju så. Ja,
även för att man vet det intellektuellt sett, så gissar jag att när du sitter hemma så tröstar ju inte det, att du intellektuellt sett fattar att så här är mekanismerna. Hur tar du det ändå vidare?
Och det är nettopp det som blir i förlängelse av det du säger, att du kan vara så rationell du vill, men vi människor är ju emotionell. Vi lever med en familj, vi lever det dagliga. Och när du känner att alla runt dig snackar om det och gör det, så är det klart att det är jobbigt. Du må på en måte jobbe deg ut av det. Og da er jo tidsfaktoren et poeng, at det går tid, og at du får litt distanse på det, fordi at det er en boble du er i. Og du måste så fort som mulig klare å komme deg ut av den boblen og se deg selv utenfor og si at dette er bare fotball, og det er bare en jobb. Og så kan det være floskler, ikke sant? Fordi at når du står der, så er det så mye som rører seg inn i deg. Du er lei deg. Du tänker på allt du kunde gjort bättre och så vidare. Så akkurat i de fasen där som tränare, så tror jag man ska ha respekt för att det är jobbigt. Och speciellt som landslagstränare, i och med att det är så sån enormt fokus.
Man pratar ju idag mer om psykisk ohälsa kring fotboll och trycket och kring spelare. Kanske inte lika mycket kring tränare. Hur kände du kring det liksom, att man just är emotionell och att det blir väldigt, väldigt tungt, och man kan säkert bli lite paranoid att alla, man tror att alla pratar om en, det kanske de inte ens gör.
Nej då, man gör ju inte det, vet du. Så du skapar dig ju bilder själv, för det är ju som ofta, men det är klart, igen som landslagstränare så fäster det sig ett intryck av ting, för det blir så massivt. Och det största faran är ju visst man mister sig själv och det du tror på. Och det är ju viktigt att hela tiden restarta och komma tillbaka. Ja, men det är detta jag tror på. Och det är ju alltid gott att vara trygg i förhållande till den riktningen och det du tror på som filosofiskt och som värdemässigt, att du inte mister det. När du har varit igen, när du har varit tränare så länge som jag har varit, så är ju det i vart fall en fördel att du vet att det kommer alltid, sola kommer alltid upp igen.
Ja, för att jag menar, du är ju, som du berättade, som en av dina höjdpunkter är ju när du tar Danmark till ett, eller du tar Norge till ett OS-guld i Sydney 2000, ni slår USA, den stora giganten. Och sen är du ju Rosenborg, du kommer till Rosenborg, går bra ett tag, sen är du sjukskriven. Det går liksom upp och ner. Hur mycket lärdomar kan man ta med sig av det när man går ner i en nedtur igen, så att säga?
Du ser på de fleste trenerkarrieren som er lang, og når jeg nå har passert 2-3 år i denne bransjen, så har jeg hatt et langt trenerliv, og heldigvis har jeg hatt veldig mye og mange oppturer, og jeg tror det er jo det som gjør at du er avhengig av å få oppturer og resultater, sånn at, og da håndterer du jo de nedturene som kommer. För du vet att det är en del av yrket, och det har väl blivit nu stadigt mer legitimt för det, att tränarrollen är blivit som den har blivit. Den är ju, och det är ju en väldigt diskussion som är intressant, att den turnovern har fått lov att liksom, ja men sån är det. Tränare är bruk och kast. Det är liksom blivit en allmän sannhet. Och att det kanske är ändå fortsatt lite för lite diskussion i valet, att det, dagens fotboll, ja, tränaren är viktig, men det handlar nettopp om en organisation jämfört det vi har diskuterat här i Häcken. Det handlar om en helhet. Och så, som jag säger till unga tränare ofta, att det att ha flera ben att stå på, det att ha andra intressen, det att skönja att de nära ting betyder något i det långa löp. Det är inte stafarsen och så vidare. Och det är ett bilde för mig ofta, att många av de flottaste upplevelserna jag haft som tränare, det har varit kanske de i starten på min tränarkarriär med Tromsdalen, hvor det var tätt kamratskap och så vidare, och det är, du ser vad fotbollens idé är, som vi har i Häcken här nu, hvor du går på jobb för du gleder dig till att träffa killarna och ledarna för du har ett gott arbetsmiljö.
Kan du mer uppskatta vardagen som tränare och att du är i en toppklubb idag med den erfarenheten du har och du vet liksom upp och ner till att liksom att verkligen njuta av wow, nu är jag.
Ja, ja, fortsatt så har jag sån där ärgerhet och driv till att ha lust att vinna fotbollskamper. Att jag har det fortsatt lite vond på kampdagarna.
Om man ser efter landslaget så har du ju varit ett par år i Fredrikstad och sen jobbat en del åt förbundet och en del på universitet. Var det ett eget val eller var det också att du inte var hetare på marknaden helt enkelt?
Nej, det kom ju en del. Jag hade behov för att ta ut lite distanser. Och Fredrikstad var rätt och slett för att jag önskade att bo hemma. Jag hade varit mycket på farten i väldigt, väldigt många år. Jag hade lust att vara tättare hemma med barnebarn och min kone och familjen. Och då var Fredrikstad en gammal storhet, så en spännande projekt. Och pröva att bidra till att snu en väldigt fallande trend där var i och för sig ett grejt projekt.
Och om man ser till att det går bra nu här i Sverige, viss revansch kanske sett till liksom det som i Norge. Är det något man uppmärksammar i Norge? Följer man det i Norge?
Det har varit en imponerande pressedäckning, hvis du ser på, alltså det, Häcken har ju fått en stor fanskare i norsk fotboll och den följs tätt i de stora, ja, stora både tv och tidningarna varje vecka.
Och man säger du emellanåt har det ju också varit lite negativa skriverier. Josimar har ju granskat dig många gånger. Det känner du säkert till, allt från utbildning och din son i A-platsutbildning och så. Hur ser du på de ifrågasättande som de har gjort av dig?
Jag tänker jag har ingen problem med att ting blir ifrågasatt så länge det blir gjort på en real och skicklig måte. Det må det være.
Och det tycker du inte det är gjort?
Jag tänker att jag skulle önska att man till en värld tid är upptatt av att få in sannheten från det. Att när folk uttalar sig som balanserar ting, att det också kommer med. Och att inte det inte är en tendensiös journalistik någon.
Just det här med utbildning är ju på något sätt kanske inte så vanligt i fotbollsvärlden. Åtminstone inte min bild av fotbollsvärlden. Är det där det också skär sig lite att man vill liksom belysa att har han den utbildning han utger sig för att ha och liknande? Är det där det skär sig eller vad är det som går snett?
Jag har aldrig skönt vad som har skärt sig egentligen, för det är egentligen bara en liten smal världen. Det som jag alltid har varit min grej, det har ju varit att ta utbildning samtidigt som jag har fotbollträningsjobb, för jag syns det teori och praxis, det hänger så tätt samman. Och det är ju bara ett brännande önskan om att utveckla sig. Så redan när jag spelade fotboll själv så tog jag ju lärarutbildningen i Tromsø. Och jag tog mellanfag och huvudfag på idrottshögskolan medan jag var tränare. Och när den PhD:n kom in så hade jag också hade lyst till att utveckla mig själv och inte något annat som ligger. Och därmed kunna bli en bättre tränare och utveckla mig som person. Och så är det ju så när du då har ett full jobb vid sidan så tar ting längre tid och det är ju alla införstådda med.
Du talar om dig själv som äregirig. Vad hade ett SM-guld betytt för Per Mathias Högmo?
Det som betyder mest för mig det är faktiskt att vi har klart att skapa det miljö vi gör nu. Om resultatet av det skulle bli att vi skulle vinna titlar så är det självklart glädjeligt. Men det är ju först och främst den processen vi står inne i som är den stora glädjen som jag känner på.
Men finns det inte någonting i att faktiskt få hissa en pokal och få en medalj? Ja, även fall processen är ju där oavsett.
Självklart. När du jobbar ju för det här för att vinna fotbollskampen och ju... En titel vill ju alltid hänga väldigt, väldigt högt. Och speciellt för en klubb som aldrig har varit där. Så vi ska ju slåss helt in för livet för att se hur långt vi klarar att dra det här.
Stort tack!
Bara hyggligt.
Podden är producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker, tänker eller möjligtvis önskar. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.